Så fint att få vara här tillsammans med er idag. Långfredagen. Du sa vad det hette på finska. Vad heter det? Det är alltså direkt översättning, långfredagen. Men jag tycker att det är lite spännande. Det här med hur man namnger saker. Så på svenska och finska så heter det långfredag. En lång dag. Det var en lång dag för Jesus. Den började tidigt och den var plågsam och den var lång. På engelska så heter det Good Friday. Det är också sant, eller hur? Den var inte bara lång, den var inte bara kämpig. Den var ju Good Friday. Den var ju väldigt bra. Här förändrades hela världens gång. Jag är missionärsbarn från Sydamerika och talar spanska. På spanska heter den här dagen Viernes Santo. Den heliga dagen. Alltså, helig är ju någonting som är liksom uttaget ur tiden och speciellt. Det är inte vilken fredag som helst. Utan den här fredagen, det är en helig fredag. En fredag där Gud gör någonting som är unikt i alla fredagar som någonsin har funnits. Så är Viernes Santo, den heliga fredagen, som visserligen är lång, men väldigt god. Och det ska vi tala om idag. Rubriken för det jag vill säga, det är upprättelse genom Jesu kärlek. Detta att Jesus ger sitt liv för dig och mig, att han dör den där dagen, att han låter sig spikas upp på korset. Det handlar om kärlek. Och det leder till upprättelse. Och det blir temat idag. Så om du sitter och tänker så här, jag vet inte om det här gäller mig, jag har inte klarat av det här. Jag dansar inte lika snyggt som de andra och jag sjunger inte lika bra som de andra. Och jag lever inte lika vackert som de andra och jag talar, det är fel. Och sen så har ju det där hänt. Då är den här kvällen för dig, då är den här dagen för dig. Därför att Jesu kärlek handlar inte bara om att gilla dem som är bra på alla sätt. Utan han dör för alla oss som inte räcker till. Låt oss gå till Romarbrevet, det femte kapitlet och de 10 första verserna. Då står det så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare blir räddade genom hans sons liv. Alltså, det finns några ord i den här texten som jag tänker är väldigt intressanta. Jag vet inte om ni har fått med den bilden. Just det. Kolla här. Jag har rödmarkerat några av de här orden. Och nu är det, jag inser att för er längst bak där så kan det vara lurigt att se. Men ni får hänga med ändå. Vi har gjorts rättfärdiga. Alltså, jag är ju lärare, va? Och då blir det lite lärarmässigt här. Alltså, det är inte vi som har gjort någonting. Det där S-et på slutet av gjorts, det betyder att det är någon annan som har gjort det. Och vi, den där formen, rent som språkmässigt, heter passiv form. Alltså, vi har gjorts rättfärdiga. Och vem har gjort det? Vår Herre Jesus Kristus. Och det är inte bara någonting som skedde då eller något som kommer sen. Utan då står det så här, den nåd som vi nu lever i. Alltså det Jesus gjorde för oss. Det är en aktiv verklighet här och nu. Den nåd som vi lever i. Och sen kommer liksom en flera led här, va? Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Först är vi gudlösa, sen är vi syndare, sen är vi fiender. Alla de tre stegen finns i den här texten. Men genom alla de stegen så älskar Gud oss. Han bevisar sin kärlek genom att han räddade oss från vreden och försonade med honom genom hans sons död. Och därför så är vi räddade. Vi är räddade genom hans sons liv. När vi pratar om försoningen så är det tre avgörande faktorer. Tre liksom samspelande frågor. Och den första är ju att Gud älskar människan och hela skapelsen. Det är Guds grundläggande väsen. Han älskar oss. Han så älskade Gud världen. Inte bara så älskade Gud alla lyckliga finnar. Vet ni, det där har jag aldrig riktigt fattat. Det finns ju undersökningar som visar att finnarna är de lyckligaste människorna på jorden. Och om man tittar på dig nu, just nu, så kan man ju förstå det. Du ser ju väldigt glad ut. Alltså, så. Det är inte bara de lyckliga finnarna. Utan så älskade Gud hela världen. Även de relativt olyckliga svenskarna. Det är ju bra för mig. Sen kommer den andra dimensionen. Synden förstör hela människan och hela skapelsen. Och så står det i Romarbrevet att hela skapelsen ropar som är liksom våndor över att synden har förstört så mycket. Gud har skapat allt, han har älskat allt och synden har pajat allt. Men Gud vill återupprättelse. Gud vill rätta till. Så om du sitter här idag och tänker, det är en hel del i mitt liv som har gått sönder. Då är du på rätt ställe. Då är du på prick rätt ställe. För det Gud mer än något annat vill, det är att hans kärlek ska liksom få omfamna allt det som har gått sönder och upprätta. Låt mig ta er med i en lång historiedragning och presentera historiens tre träd. Du vet, där alldeles i början utav Bibeln, på de första sidorna, så står det att Gud skapade himmel och jord, var det ljus och allting blir till. Och så börjar det liksom växa fram saker och djuren kommer och växterna kommer och Adam och Eva kommer. Och så bor de där i lustgården och där mitt i trädgården står det. Så står livets träd som en symbol för allt det där som Gud vill ge oss. Allt det där av liv, av växtkraft, av smak och form och lukt och allt det vackra. Där står livets träd. Sen du som kan din bibliska historia, du vet att människan, hon äter inte bara av det trädet utan äter också av andra saker och bryter mot det Gud har tänkt. Och så pajar Guds ursprungliga plan. Då skulle man ju kunna tänka så här. Ah, det där blev inte så bra. Jag gör något annat. Jag gör något nytt. Nej, så säger inte Gud. Gud tittar inte på dig och säger. Ah, det där blev inte så snyggt. Jag kastar den där så tar jag en ny. Vet, vi lever med våra mobiltelefoner idag. Jag rensade vår garderob för ett litet tag sedan. Och nu är jag ju rasande gammal. Jag levde ju på den tid när mobiltelefonerna kom. Stora delar av mitt liv har jag levt utan att det ens fanns mobiltelefoner. Och det fattar jag. Det vi pratar om förra årtusendet. Ja. Men där i min garderob hemma hos oss i vårt sovrum så ligger ju en hel del av de här gamla liksom. Och där är någon så här laddsladd som har pajat eller någon glas som har spruckit. Eller så här. Vad gör jag då? Släng och köp nytt. Släng och köp nytt. Ibland om det är en hyfsat ny telefon så kanske man liksom går dit och liksom byter glaset eller sådär. Gud byter inte ut på det sättet. Gud slänger inte. Gud går in och återställer, reparerar och återför. Så när allting hade gått sönder, synden hade kommit in i världen, vad händer då? Jo, då placerar Gud ett annat sorts träd mitt i historien. Där står korsets träd. För att bilda brygga från det första trädet, livets träd, till det sista livets träd. Vet ni vad som står på de sista sidorna i bibeltexten? Ja, men då står det ju att Gud ska återupprätta allting. Synden ska inte finnas mer. Döden ska vara borta. Och allting ska vara återställt. Och nu har liksom historien gått vidare, så nu är det inte en trädgård som beskrivs, utan nu är det liksom en fantastisk stad som beskrivs. Och det är liksom, man använder alla de bästa orden man kan för att beskriva den här staden, hur vacker den är, och gator av guld, och det är kristall, och det är massa såna grejer som man tyckte var snyggt. Vet du vad som står i mitten, mitt på torget? Mitt på torget i stan, vad står det där? En staty av... Nej. Där står livets träd. Är det inte fantastiskt? Där står livets träd mitt i staden. Och så står det att det blomstrar och växer. Det ger skörd 12 gånger om året. Och så står det att bladen är läkedom för folket. Det är liksom... Allt det där goda... Som fanns från början, men som gick sönder. Allt det är återskapat. Och så står livets träd där igen. Början, där fanns Guds tanke. Slutet, där är Guds tanke upprättad. Och vad finns i mitten? Där finns redskapet för Guds upprättelse. Allt det som hade gått sönder, allt det som var trasigt, allt det som var synd, allt det som du och jag hade misslyckats med. Som Gud ändå älskade oss mitt i. Det ledde honom själv till korset. Så när Jesus dör på korset, där mitt i historien, så är det för att bryta syndens makt, stoppa dödens inflöde, ta bort allt av trasighet för att skapa förutsättningar för återupprättelsen. Så att historien kan skrivas till slut. Och livets träd står där igen. Det är berättelsen om hela vår historia. Det är beskrivningen av vår verklighet. Men det är också sanningen om dig. Det finns något så oerhört vackert i ditt liv. Det finns så mycket i ditt liv som har gått sönder. Det står ett träd mitt i historien för ditt livs skull. För att ditt liv ska återupprättas. Det är vad korset handlar om. Upprättelse. Genom Jesus Kristus. Och därför är det inte konstigt att när Bibeln tecknar den här bilden så används en massa olika förebilder för att försöka beskriva det här stora. Låt mig ta er med in i några av de här förebilderna. Den första jag tänker på är lammets blod på dörrposterna. Kommer ni ihåg berättelsen om Israels barn som var fångade i Egypten? Och så kom det massa plågor och Gud hade lovat att rädda dem ut och farao ville inte släppa dem. Och sen så, den sista plågan som skulle komma över Egypten var att en dödsängel skulle vandra genom stan. Men Gud säger till sitt folk, om du offrar ett felfritt lamm, Gå och hämta varsitt lamm åt era familjer och slakta det som påskoffer. Ta sedan en knippa isop och doppa den i skålen med blodet och stryk lite av blodet på tvärbjälken och på båda dörrposterna. Få blod på dörren! Då kommer dödsängeln att gå förbi. Det som förstör! Där finns det räddning. Blodet på dörrposterna räddar undan döden. Och så står det i Hebreerbrevet, 9:e kapitlet. Med sitt eget blod har han en gång för alla trätt in i helgedomen. Och i Uppenbarelseboken står det: jag såg mitt för troden stod ett lamm och det såg ut att ha blivit slaktat. Där i Gamla testamentet så gör man saker på Guds uppmaning för att rädda människorna där i den tiden. Men det är samtidigt en förebild fram mot det eviga offer på korset. Som skulle rädda alla dem som strök blodet, hans blod, över sina liv. Gömde sig bakom hans blod och blev räddade undan döden. Den typen av förebilder används i Gamla testamentet för att förklara vad som skulle komma att ske med Jesus. En annan sån här förebild är kopparormen. Det är ju en märklig berättelse. Då är de ute och går i öknen, Israels barn. Gud har lett dem ut ur Egypten. Men det är liksom ingen glida på räkmacka eller så här enkel vandring. Utan det händer ju massvis med problem. Och en dag så kommer det ormar in i lägret där de bor. Och så börjar ormarna bita dem. Det var giftiga ormar, så folk började dö. Det här var ju riktigt illa. Ökenormarna intar lägret. Och då säger Gud: gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Och var och en som blir biten ska se på den så han får leva. Där ligger de alltså ute i öknen och attackerade av ormar och tänker: hade vi stannat i Egypten så hade det varit elände, men det hade i alla fall inte varit orminvasion. Och så är det en del som börjar klaga och så här. Men då sätts den här ormen upp och de som ser på ormen, de räddas. Och så står det i Johannes evangeliet: liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Alltså, det sker någonting här i historien som blickar framåt mot detta stora som Gud skulle använda för att förändra historien. En annan sån här bild är syndabocken. Jag vet inte om ni använder det. Liksom, i Sverige är det ganska vanligt att man liksom säger: han blev syndabock. Så här, någon klantig fot, liksom, i backen liksom, missar sin markering och så får de in den i mål. Eller ja, Sven Jörgensen, han blev syndabock. Hela laget förlorade. Och vet vad de sen säger? Sen så här: men Bengt Olofsson, han frälste laget. Använder ni det uttrycket? Säger de så? I Sverige är det ganska vanligt. Den och den frälste laget, han räddade. Det är ju jättekonstigt hur man använder ord. Men i alla fall, syndabocken. Den användes i den gammaltestamentliga gudstjänsten. Det var inte bara det att man offrade ett lamm och så använde man blodet som liksom symbol för Guds rening. Utan för att bli av med skiten så använde man en bock. Och så tog man in den här bockstackaren i templet. Och så la man händerna på den och så sa man: allt det eländiga, allt det dåliga, allt det dumma som finns runt omkring oss och i våra liv, det flyttas nu på bockeländet. Och sen tar man bocken. Och så får man ut den ur stan. Och sen så jagar man ut den. Försvinn med dig! Ut i öknen, ut i ödemarken. Som en illustration på att någon annan bär mitt elände ut i väg och bort. Tänk dig det. Tänk på ditt sämsta tillfälle. När du var din sämsta version. När du gjorde det dummaste du har gjort. Tänk på det nu. Och så tänker du: här kommer en bockstackare som liksom får bära ditt sämsta ögonblick. Och så jagar vi ut bockstackaren ut i ödemarken för att visa att din sämsta dag, din värsta situation, den springer nu ut i ödemarken med bocken för att försvinna. Så var den gammaltestamentliga gudstjänsten. Det var syndabocken. Och så står det så här: därför led också Jesus utanför stadsporten med sitt blod, för att med sitt blod rena folket. Alltså, det här som inte får plats hos oss, det tar Jesus ut ur staden, ut ur våra liv. Och där utanför, där avslutas det. Syndabocken blir en illustration för dig och mig hur Gud bär iväg det onda vi bär på. Ytterligare en sån här bild. Den här är lite konstig, men jag tar med den i alla fall. Förbundet. Alltså, Gamla testamentet är ju fyllt av olika förbund mellan olika aktörer, mellan olika människor, mellan olika grupper, mellan olika länder och framförallt mellan människa och Gud. Och när man går in i ett förbund, då liksom kommer man överens om saker. Och i regel i Gamla testamentet, när man kom överens om saker, så gjorde man det både genom att det fanns blod inblandat, alltså att man någon fick liksom sätta livet till, oftast ett djur, eller i regel alltid ett djur, jag tror nästan bara djur. Ja, bara djur. Och så använde man det där för att visa på liv och död sluter vi nu det här förbundet. Och så finns en jättespännande berättelse i Gamla testamentet i första Mosebok 15. Hur Gud och Abraham sluter ett förbund så som man gjorde på den tiden. Och så tog man ett djur och så dödade man det. Och så, lyssna här, det här är rätt makabert. Då klöv man det på mitten så här. Skar upp det liksom på mitten. Och så la man de här två halvorna där. Och när man ingick i förbundet så skulle man gå mellan de här halvorna som en illustration på att nu är det på riktigt. Och om vi inte håller oss till det här förbundet, ja, då kommer det gå som de här halvorna. Det var liksom poängen då. Alltså, man sluter ett förbund som med blod visar hur allvarligt det är. Det är liksom inte, ja, men kan vi vara kompisar idag, Julia? Visst var det Julia? Ja, vi har aldrig träffats förut. Tjena. Är vi kompisar idag? Ja, övermorgon åker jag hem till Sverige. Vi kanske aldrig träffas mer. Men idag kan vi vara polare. Är det okej? Okay? Ja, det är bra. Det var okej. Okay. Men det tog slut sen. Nej, vi kan ju fortsätta. Förbund, det är någonting mycket djupare. Det är mycket starkare. Och det liksom knyts till liv och död. Och därför, när Jesus inrättar det eviga förbundet, så säger han så här i Matteus 26: detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Kopplar det till hur man liksom ingår förbund, att det är på liv och död, det är för evigt. Och så lyfter han den här bägaren som de som satt där runt bordet och åt påskmåltiden när det här skedde. De visste ju, den här påskmåltiden, den har jag ätit med min familj så länge jag kan minnas. Den kommer jag att äta med min familj så länge jag lever. Den återkommer, och i den påskmåltiden så knyter sig Jesus i sitt förbund med oss människor. Och det som sedan händer, det är att det förs vidare in i kyrkan. Så varje gång vi firar nattvard så återvänder vi till det här. För att synliggöra att det Gud har gjort för oss, det liksom, det håller, och det har han lovat att det ska stå kvar. Allt det här, de här olika bilderna, de är ju till för att försöka sätta ord på det som är större än vad vi kan begripa. Alltså försoningen, det som händer på korset, det Jesus gör, det är det vi brukar kalla för mysterium. Det övergår vårt förstånd. Och samtidigt så säger Nya Testamentet att ja, men det här går att förstå. Det är ju när Paulus pratar med kung Agrippa i Apostlagärningarna 26, så talar han, det här är förnuftiga ord, det är begripligt, det är sant det jag säger. Och du vet om det. Det är inget jag hittar på. Det har ju hänt här i den här staden. För de sitter i Jerusalem och pratar om det här då. Det är begripligt. Och i första Korinthierbrevet så talas det om hur liksom det är sanna och riktiga ord. Men samtidigt så är det någonting som passerar till sanningen om korset. Det går liksom över vårt förstånd. Det går att förstå, och därför använder vi en mängd olika bilder. Men det är större än liksom en intellektuell förståelse. Det behöver erfaras. Och därför behövs det en rad olika bilder. Låt mig få ta några av de här bilderna med dig. För vad är det som sker genom Jesus på korset? Om jag frågar dig, är det okej? Nu tittar jag på dig. När Jesus dör på korset, är det ett offer eller är det en betalning? Vad skulle du säga då? Offer, rätt. Men det hade varit, om du hade sagt betalning så hade det också varit rätt. Är det offer eller betalning? Och svaret är ja. Jag menar, är det offer eller betalning? Ja. Det är båda. För det är större än detta. Du hade helt rätt. Men det är större. Det behövs fler bilder. Och därför så målar Bibeln en mängd olika bilder. Och några av huvudgrejerna, det är försoningen är som offer och betalning. Eller försoningen är som en kärlekshandling. Eller försoningen är en kamphandling. Och är det det ena eller det andra? Och svaret är ja. Och ibland så liksom säger vi så här, ja, men du har ju fel sätt att se på försoningen, för du säger det. Försoningen är större. Den rymmer massa dimensioner. Så låt mig säga något om det. Korset är definitivt en offerhandling. Och Bibeln har en rad olika ställen där det talas om korset som offer. Blodet som försoningsoffer för våra synder talas om i Romarbrevet 25. Hebreerbrevet 9 talar om att Jesus är som ett felfritt offer. Och i Markus 24 så talas det om förbundsblodet som är liksom offerblodet. Så är korset en offerhandling? Absolut. Jesus offrar sig och blir som ett offer i likhet med alla de här lammen och syndabockarna och allt det här som hade funnits i Gamla testamentets tid. Är Jesus ett offer? Är korset ett offer? Ja, absolut. Men det talas också om korset som betalning. Till lösen, för människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag tänkte på det när ni sjöng. Nu måste ni hjälpa mig. Visst var det ni som ni sjöng? Jag tror att det var första låten. Så hade ni en formulering i en av texterna där. Redeem and redemption. Ransom, ja. Redeem and ransom. Men det är två olika grejer. Ska ni bestämma det? Ska ni sjunga två saker samtidigt? Eller hur? Det är två olika grejer. Är det försoning eller är det betalning? Ja! Och Jesus ger sitt liv som lösen. Kolosserbrevet talar om att det fanns ett skuldbrev som han rev sönder på korset. Och Paulus talar i första Korinthierbrevet om att vi är köpta och priset är betalt. Alltså tanken är, här är någon som har brutit, här är någon som har liksom är skyldig saker Och Jesus tar på sig priset och betalar det priset. Vi är friköpta från lagen, säger Paulus i Galaterbrevet. Men sen går han vidare. Eller inte han. Bibeln går vidare. Talar om korset som kamp och seger. Här liksom talas det om hur Jesus på korset ska utplåna djävulens verk. Nu är det inte offer. Nu är det inte betalning. Nu är det liksom fight. Nu är det kamp. Nu ska jag utplåna. Så avväpna ondskan. Besegra synd och död. Och så talas det i Uppenbarelseboken om ett segrande lejon. Alltså, det handlar om kamp och seger. Vi hoppar försoningsdelen och säger något om förebildligheten. Alltså korset som förebild. Alltså när Jesus dör på korset så gör han det som betalning för våra skulder. Som offer för våra synder. Som seger för vår förlust. Men han gör det också som en förebild för dig och mig. Korset visar på ett sätt att vara som Gud har tänkt. Så här ska vi vara. Och därför så handlar korset om att Jesus dog för att lösa ett problem och återskapa de nya förutsättningarna. Att göra slut på synd, ondska och död. Och återvinna människan och skapelsen till Gud. Att föra oss från död till liv för din och min upprättelses skull. Alltså allt det där som gick sönder hos oss, det vill Gud ta tag i. Och inte byta ut utan upprätta. Så Jesus, han är försoningens absoluta centrum. Och när han hänger där på korset så är det i mitten av tiden. Blicka bakåt mot allt det Gud hade tänkt. Blicka framåt mot det Gud har planerat. Och där på korset, där binder han samman det som har varit och det som ska komma. Och så skapar han nya förutsättningar. Och försoningens liksom mittpunkt, syfte, det är att upprätta skapelsen, upprätta livet och upprätta dig. Upprättelse, det är hela försoningens mittpunkt. Korset som upprättelsens plats. Idag är det långfredag, Good Friday, Viernes Santo, den heliga fredagen. Och vi har bilderna utav det ursprungliga livet med livets träd. Vi har bilden av det Gud ska göra en gång i framtiden. Men här och nu så står du och jag. Men allt det vackra vi har med oss, alla våra drömmar inför framtiden, men också med alla våra brister och vår trasighet. Och här och nu och vid korset så inbjuder Jesus oss till den upprättelse som han vann på korset. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig för nåden som du vann, för segern som du vann och för upprättelsen som du vann. För hela världen och för mig. Amen.